Jag ska bara fylla i något lite av det som vi slutade förra passet med, om det här med befrielse. Och också säga att det är min erfarenhet, det är ingen naturlag, men det är min erfarenhet att åtminstone i vår kultur bör man ha konfidenten med sig i ett befrielsearbete, alltså att konfidenten är klar över att det är befrielse som behövs. Om en person liksom inte håller med om det, så finns alltid risken att man begår våld på personen. Man tycker att jag struntar väl i vad du tycker. Nu kör vi det här i alla fall. Andemakterna gör ju alltid allt vad de kan för att ta ifrån den drabbade människan insikten om att det är befrielse som behövs. Jag kommer ihåg en före detta missionär som stod lite grann vid sidan av som åskådare till en våldsam kyrklig konflikt där det var en person som var helt klart orsaken till det hela. Han muttrade lite grann att hade jag varit på Sri Lanka så hade man drivit ut en demon, men det gör man ju inte i Sverige. Det finns ju alltså många kulturer där man är mera medveten om mörkrets andemakter. I Sverige blir det ju ofta så att en person tycker att det är en oerhörd stämpel att behöva en befrielse. Och då är jag besatt och det är någonting fruktansvärt. Jag har på min hemsida en bok som jag har delat ut till några av er, skriven av en kvinna som heter Margareta Lindskog. Hon beskriver där en 10 år lång själavårdssituation som vi hade tillsammans. Och denna mycket fromma och mycket mogna och mycket behagliga människa blev inte frisk förrän vi hade drivit ut x antal demoner. Det var mycket, mycket lärorikt. Även goda pingstvänner kan behöva befrielse. Så att och det är inte alltid man kan urskilja det från början på en persons. De kommer inte med horn i pannan och eldgaffel i näven, utan de kan vara väldigt underbara människor. Och hon tyckte efter de här åren att hon ville dela den erfarenheten med fler, så hon gav ut den i eget namn och utan några krusiduller. Okej, nu ska vi gå in. Nu hade vi alltså i förmiddags detta med synden som gärning. Nu ska vi tala lite grann om synden som egenskap. Eller om ni vill, synden som fångenskap. Och detta är ett ämne som Paulus är ensam om. Att beskriva teologiskt, så att säga. Jesus befriade ju många ifrån demoner. Men Paulus är den enda som liksom ger bakgrunden till detta som vi kallar arvsynd ibland. Det är ju inte ett bibliskt uttryck, men det är ju alltid ett uttryck som får somliga att krevera. Man kan hålla med om att alla är egoister, men att alla skulle arvsynd är något fruktansvärt. Paulus beskriver ju i sin tur att han fick en kunskap som han var ensam om. Vi kan ju bara kika lite lätt i Galaterbrevet 1. Jag vill göra 11:e versen. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Och det finns alltså ganska mycket av den teologi som vi uppfattar som naturlig och självklar, som bara finns hos Paulus. Vi kan ju tänka till exempel, om vi bara hade evangelierna, så var det ganska mycket som vi skulle vara obekanta med. Paulus ger oss en kunskap som inte finns någon annanstans i Bibeln. Och Paulus, han är ju rabbinen. Han var fackmannen. De 12 lärjungarna var ju vanligt folk, så att säga. Fiskare och hantverkare och tullindrivare och lite så här. Tjänstemän. Men Paulus, han kunde ju hela skriften, antagligen utantill. Och han kunde alla förklaringar och alla bortförklaringar. Han kunde sannolikt bättre förstå hur omvälvande evangeliet är. Vilken skillnad det gör emot den judendom som var naturlig på den tiden. Och som är det fortfarande hos troende judar. Och han stryker här under att han har inte fått det från någon människa. Lite senare i kapitlet beskriver han också att han åkte inte till Jerusalem för att kolla med grabbarna där. De skulle varken kunna säga bu eller bä. Utan han åkte till Arabien och grubblade på det här i några år och så kom han tillbaka. För att här, när han är färdig med detta, så har han en helt ny bibel fastän varje bokstav ser ut som förut. Det är det intressanta. Det är det vi ska bekanta oss med lite grann nu. Vi läste ju alltså om synden som bor i mig. Och vi ska titta vad den består i. Vad är det för någonting det här? Mystiskt. Romarbrevet 8 och 5. Det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Här möter vi begreppet sinne. Och det är mycket mer än bara tankeförmåga. Det är lika mycket en fråga om känslor och vilja, människans längtan, allt som gör människan till människa och inte till dator. Det som lever efter anden är andligt sinnade, stod det i 1917, mer exakt översatt. Vi har ju en antydan till den här användningen av ordet i ordet vansinne. Då är man helt galen, om jag får säga så. Det är ingenting som fungerar riktigt som det ska. Det här är alltså en bild av människans totala mentala funktioner, kan vi säga. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Där har vi synden som bor i mig. Fiendskap mot Gud. Nu är det så med Paulus att han har mängder med parvisa begrepp. Här möter vi några av de viktigaste, kött och ande. Men det finns ju mycket annat, lag och nåd. Liv och död. Och det här beror på att den uppenbarelse som Paulus fick tycks ha handlat mest om de tre första kapitlen i första Mosebok. Skapelse och syndafall. Därför att de här paren, begreppsparen som man ständigt möter, det är livets träd och kunskapens träd. Det ena är liv och det andra är död. Köttets sinne är död. Andens sinne är liv och frid. Och för att vi ska få ett litet perspektiv på fiendskapen så får vi alltså bläddra till skapelseberättelsen. Paulus är ju den enda som säger att syndafallet var ett syndafall som drog med hela mänskligheten, också kommande generationer. Tredje kapitlet, första Mosebok. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Detta är alltså frestelsen, att bli som Gud. Och då uppstår ju genast frågan, är inte det samma sak som att vara Guds avbild? Nej, det är det inte. Att bli som Gud innebär att man blir hans jämlike. Och det är något helt annat än att vara hans avbild. För då har man avsatt Gud. Gjort sig oberoende. Blivit myndig, som det heter på nutida kulturspråk. Och det känner vi igen i många förhållanden som vi delar med varandra. Människan vill äga skapelsen istället för att förvalta den. Människan vill höja upp sig med hjälp av sin kunskap och sina gärningar. Skaffa en titel, en position. Hon vill bli beundrad, få tillbedjan. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra, säger Jesus vid ett tillfälle. Vi vill skapa ett paradis oberoende av Gud. Det ville Lenin, det ville Stalin, det ville Hitler. Och det blev som det blev. Många trodde att Mao hade klarat av det. Tills vi fick veta att han hade ihjäl 70 miljoner människor i fredstid. Och vi vill fylla våra liv med den mening som vi själva har skapat. Annars måste ju själva uttrycket livets mening tyda på att någon annan har menat något. Något som finns i själva livet och som fanns innan jag började. Och människan visas efter detta bort ur Guds närvaro. Och det är den situation vi lever i. Människor frågar, hur kan du tro på en god allsmäktig Gud när det ser ut som det gör? Ja, vi lever i en värld där gott och ont blandas i en mix som vi inte kan kontrollera, inte kan förutsäga och inte begriper oss på. Vi lever på avstånd ifrån Gud. Ju längre bort man kommer, desto kallare blir det. Det blir ett utrymme för ondskan. Det blir ett utrymme för lidandet. Gud är aldrig längre bort man kan åkalla honom och be om hjälp. Men likt den förlorade sonen så är vi borta ifrån vårt ursprung. Han är ju den av de båda bröderna som till sist upptäcker var paradiset ligger. Hemmasonen går i paradiset och vantrivs. Det är en stor bit av livets mening i det här. Hur ska vi kunna glädja oss åt Guds rike om vi aldrig har varit någon annanstans? De som bor på Kanarieöarna vet inte vad sommar är. De har sommar året runt. Det är samerna som vet hur en sommar ser ut. Eskimoer. Vi jämför oss med varann. Vem har lyckats bäst? Vem är mest oberoende av hjälp från andra? Stoltheten och prestigen och tävlingsinstinkten finns ju där. Vem är mest lik Gud eller vem är mest gudomlig? Och det är lustigt, man ser också när man möter ateister, så säger de ofta i början att Gud kan varken bevisas eller motbevisas, och sen så säger de att Gud inte finns. Ja, men hallå, du sa ju själv att man inte kan veta. Jo, men det är naturligast att säga att han inte finns. Fiendskapen tar ut sin rätt. Vi läste förut i Romarbrevet 8, vi kan titta på det igen kanske. I Romarbrevet 7, förlåt. Artonde versen. Jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns, men att göra det goda förmår jag inte. Det är vår kluvenhet, vårt öde. Vi vill bli som Gud. Och det betyder att vi vill vara rättfärdiga. Vi vill det som är rätt och gott och riktigt. Men vi saknar den kärlek som behövs. Och det där lögnen kommer in som ett medel som får fylla den avgrund som ligger emellan vår vilja och vår gärning. Och det här är ju intressant när man får samtal med hemmasöner. Besvikna hemmasöner. De ville göra Guds vilja. Men ju längre de höll på, desto mer växte fiendskapen. Därför att de trodde att Guds vilja var ett krav och inte ett erbjudande. De förstod inte nåden, de hade inte sett nåden. Utan de uppfattade Guds vilja som lag och krav. När människan äter från kunskapens träd, så betyder ju det att kunskapen är medlet för att bli perfekt, för att bli gudomlig. Och då är det ju så att i våra församlingar sprider vi mycket kunskap. Och spontant i vår fientlighet mot Gud så tar vi emot kunskap lätt. Som ett krav. Den fientliga attityden uppfattar ju Gud som någon sorts fiende. Han är domaren, han är straffaren, han kommer att kasta mig i helvetet, han kräver av mig och jag vet inte om jag har gjort tillräckligt och hur många sjukbesök ska man göra för att få godkänt i yttersta domen och så vidare. Det är ju väldigt många sådana här problem som människor lider under. Och då kan det ju bli en revolution om man får liksom förklara att kallelsen är nåd och inte krav. Bara du själv får lämna ut din kötsliga fiendskap till att korsfästas med Kristus. Människan har ju en identitet i Guds ögon. Varje människa är på något sätt skapad också. Om hon lever i vår tid. Men bortovaron från Gud innebär ju att människan automatiskt blir en främling för sig själv och måste skaffa sig en identitet. Att göra sig till någon, det här med att skaffa sig en titel. Paulus skriver i 8:e kapitlet här i Romarbrevet, i 20:e versen: skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. De av er som har Bibel 2000 ser att där står det att skapelsen har blivit lagd under tomhetens välde. Båda översättningarna är korrekta, och jag tycker att det här med tomheten är intressant. Därför att det kontrasterar till andra bibelord om fullheten i Kristus. Att livet utan Gud är så att säga utan mening, utan mål och utan identitet. Att med sina gärningar och sina ansträngningar bli som Gud, det är naturligtvis ett fåfängt projekt. Och det betyder på något sätt att människan blir negativist. Hon får aldrig nog. Hela miljöproblematiken är ett enda, en enda jättelik illustration till detta att vi får aldrig nog. Och det betyder också att vi har mycket lättare för att se det som är fel än det som är rätt. Vi har lättare för att se det vi saknar än det vi har. Det är ingen dum bön att be om förnöjsamhet. Det här är ju en viktig förklaring till det underliga fenomen att besvikelser bär man på livet ut, medan glädjeämnen dunstar av sig själv. Man skulle tycka det att ett glädjeämne skulle liksom bita sig fast, och man skulle gå liksom ruva på det resten av livet och vara glad och lycklig. Men lyckan försvinner på ett annat sätt än bitterheten. Vi är negativister. Allt det här sammanfattar nu Paulus i två bibelverser som jag tror är kärnan i den uppenbarelse som han talar om i Galaterbrevet. Och de verserna hittar vi i 5:e kapitlet i Romarbrevet, verserna 20 och 21. För där vänder Gud upp och ner på rubb och stubb. Och de verserna är så revolutionerande så jag tror att de flesta kristna inte förstår vilken omvälvande innebörd de har. Han skriver så här: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud gav lagen för att få fart på synden. Det är inte mycket som står på sina gamla platser när man har fattat vad det är han skriver. Och det är helt klart att fromma judar kan läsa evangelien och tycka att det här är väldigt judiskt. Men så kommer de till Paulus, och om de inte har dragit i bromsen förut så gör de det när de kommer hit. Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Vad i all världen har han för intresse av det? Jo, han vill ge självkännedom. Och när den självkännedomen är på plats, så kommer nåden. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Människan måste upptäcka sin fiendskap mot Gud. Hon måste upptäcka att hon drivs av en upprorskraft och inte av kärlek. Låt inte stöta en basun åt dig när ni ger en allmosa, säger Jesus. Ja visst, prestigen vill ju ha sitt också. Ja visst, jag kan tänka på de fattiga och de hungriga och så vidare. Gärna det. Men det är ju underbart om jag får lite beröm när jag ger det. Därför att vi har inte den kärlek som skulle göra att vi kunde ge utan att vilja längta efter det där lilla berömmet, vare sig vi får det eller ej. Vi har så dubbla motiv till det vi gör. Det finns en ingrediens av uppror som driver oss. Och vi kan ju se detta i alla dessa eviga tävlingar som äger rum i våra massmedier. Det är 10 000 kronors frågor hit och 100 000 kronors frågor dit. Och vem som vet mest och bäst och störst och vackrast och allt. Och så har vi Sportextra och Sportnytt och hela tiden så är det vinnare och vinnare och vinnare. Och alla står med någon sorts triumfgest och höjer båda knytnävarna i luften och tycker hurra, vad jag är bra. Varför håller vi på med det där? Jo, därför att upproret driver oss. Det finns en upprorskraft. Och då är vi tillbaka i sjuan igen. Och börjar läsa i sjunde versen. Lagen gavs alltså för att synden skulle bli större. Sjunde kapitlet, sjunde vers. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Den här sista versen brukar de flesta kunna känna igen sig. Vi kan möta bittra människor som har kommit till klarhet om att de fräter sönder sitt liv med sin bitterhet. Men man kan inte sluta. Man sitter fast. Alkoholisten kan ju säga det här, åtminstone när bondången kommer. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Människor som manipulerar kan ju ha fått så mycket stryk för sina manipulativa egenskaper att det börjar klarna för honom eller henne att det skulle vara bra om jag kunde sluta, men jag kan inte sluta. Och det här är ju alltså ett tillstånd som vi möter ideligen i samtal. Då är det ju intressant att se att verserna innan ger en förklaring till detta underliga tillstånd. Vad är det som händer? Paulus talar om begäret. Och när Gud säger att du ska inte ha begär, så tolkar vi det genast som ett krav. Och när det är ett krav så vaknar upproret. När upproret vaknar så vaknar begäret. Och detta kan vi ju se hos mängder av människor som vi möter. Budordet kan ju låta så här. Du kan inte visa dig på badstranden om du inte är smal. Det räcker ju för många flickor. Och de grips av ett förakt för sin kropp. För det går faktiskt att nypa upp ett litet hudväck så här. Titta så fläskig jag är, säger hon. Och så börjar hon banta. Och eftersom hon bantar därför att hon har börjat förakta sin kropp, så har hon inte ett behov av att banta, utan bantningen övergår i ett begär efter smalhet. Och begäret har egenskapen att man aldrig får nog och man kan inte sluta. Eller du kanske går på Åbyfältet och råkar satsa pengar på en häst som ingen annan satsar på, och så vinner hästen. Och du får 70 000 spänn i näven. Där står det med 70 000 lappar. Ah, du måste naturligtvis satsa på en häst till. Var det så enkelt? Nej, det var det inte. Men du kan fastna i ett spelberoende. Det är förvånansvärt vad fort det går. Du kan tänka dig en person som haft en torftig och svår barndom, som kanske i vuxen ålder känner sig både åsidosatt och bitter och full av hämnd, fast man inte längre ens vet vem man vill hämnas på. Allt och alla. Så får man en dag en idé. Jag kan tända eld. Det är grejer. Så tänder man i en trappuppgång och får en väldig kick. Ah, detta är ju makt. Nu är jag någon. Jag är farlig. Det dröjer inte länge för man är pyroman. Föds man till pedofil? Nej. Det fanns en notis i Göteborgsposten för några år sedan om en domare, jag tror det var i högsta domstolen i Danmark. Han skulle kolla lite grann på nätet hur det här såg ut. Han blev avsatt från sitt ämbete efter att ha helt gått ner sig i träsket. Alltså, vi, du och jag, åtminstone jag, är en vandrande krutdurk. En gnista kan åstadkomma en oerhörd explosion. Det finns något i var och en som går att väcka till liv. Därför vi kan tänka så här. Bilden av Jesus där han hänger på korset är en bild av Guds kärlek. Men han är också en bild av min synd. Och det är ju väldigt anstötligt. Du som är så snäll och jag som är så skötsam. Skulle han behöva göra så där för mig? Nej, nej, nej. Det är Hitler och sådana, men det är ju inte för mig. Älskade vän, du har inte upptäckt hur mycket krut du bär på. Folkmordet i Rwanda. Koncentrationslägren i Balkan. Förintelsen i Tyskland. Allt sköttes av goda familjefäder. Vanligt, vanligt, vanligt folk. Det finns någonting som går att väcka till liv som är fruktansvärt. Då är det alltså så att Gud inte bara tillåter det här, han inte bara låter det ske, utan han är i viss mån ute efter att provocera fram det här. För att få lov att ta rubb och stubb. Den självkännedomen infinner sig ju inte spontant. När Paulus blir riktigt svår och obegriplig, så kan man ibland hitta goda utläggningar i Lukas evangelium. Lukas tycks ha rest väldigt mycket tillsammans med Paulus, och han har sparat på en del Jesus-texter som ingen annan har sparat på. Och de texterna innehåller alla en jämförelse mellan två personer, där man i regel tycker att det var fel person som fick godkänt. Marta och Maria. Marta som står ute i köket och vill laga någon god mat till Jesus. Och Maria som är lilla syster och bara sitter vid Herrens fötter och har det gott. Och man tycker det att han kunde väl varit lite mer förstående för Marta. Hemmasonen och den förlorade sonen, visst tycker man att det är orättvist. Och det är det ju, nåden är orättvis. Den sätter rättvisan ur kraft. Och en annan text som vi ska titta lite på, Lukas 7 och 36. Om synderskan, som det heter så fint. Jag tror texten är välbekant. Jesus hembjuden till en farisé. Han är tagen till påseende. Det är således ingen som tvättar hans fötter och ingen som smörjer hans huvud med olja. Han är ingen hedersgäst. Men så ligger man till bords och så plötsligt kommer ortens hora in. Och börjar smörja, tvätta Jesu fötter med sina tårar och torkar det med sitt hår. Och smörjer honom med olja. Och Simon som jag har bjudit hem honom för att ta reda på vad är det här för en kar egentligen. Han tänker förtjust i sitt hjärta, om denne vore profet så skulle han köra ut den här kvinnan. Nu gör han inte det, alltså är han inte profet. Det var en bra middag det här. Och då säger Jesus en liten liknelse. 40 vers. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala eftersänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Alltså, den som fått mest förlåtet älskar också mest. Det är poängen. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mer. Ännu mer. Och det här är Guds strategi. Och den kan det vara bra att vara medveten om. För här får vi som sagt förklaringar till varför somliga fastnar i mytomani och andra fastnar i arbetsnarkomani och duktighetsmani och klagomani. Och det finns ju så mycket så här som människor går in i och fastnar i och sen inte kan ta sig ur. Och man undrar ju så småningom. Här finns ju alla fobier och alltihopa också. Då undrar man ju så småningom, hur mycket av det här är demoniskt? Ja, det kan vi inte svara på. Därför att den enda som vet det är Gud. Det finns inga tumregler att gå efter. Utan där får man vara öppen. öppen inför Gud. Men i vilket fall så handlar det ju om att identifiera begäret och förstå den bakomliggande mekanismen och be Gud om befrielse. Förlåtelse och befrielse. Betyder det då att man ska säga till en tjej som lider av bulimi att hon är en syndare? Det är svårt. Det måste göras finkänsligt, taktfullt och på rätt sätt. Ofta är hon ju själv så skuldmedveten att hon slösar bort världens mat som andra skulle behövt och spyr upp den på toaletten och äter mera, och hon skäms ju oändligt för det här. Men att man får lägga fram det som något positivt. Du förstår, om det här är synd så finns det förlåtelse. Om det här är synd så finns det befrielse. Då kan det vara en lättnad att det är synd och inte skam. För skam är mycket svårare att göra någonting åt. Men synd kan man överlåta till Gud. Och bakom bulimin finns ju ofta någon sorts förkastelseupplevelse, någon sorts tröstätande eller någon sorts vad det nu kan vara. Det kommer ju inte som en blixt ifrån en klar himmel. Och i allt detta kan det så att säga ligga någon sorts anklagelse mot Gud, att ja, du hjälpte mig inte så jag var tvungen att tröstäta. Och så blev det så här. Och då kan man behöva försonas med Gud. Därför att frälsningen är ju till en stor och viktig del en fråga om försoning. Och det är ju en väldigt speciell konflikt som det handlar om. Människan är Guds fiende, men Gud är inte människans fiende. Människan syndar, men Gud är rättfärdig. Människan vill göra sig oberoende av Gud, eller möjligen hjälpa Gud. Gud älskar människan. Vad blir då försoning om den ena är upprorisk och den andra är kärlek? Och det handlar om att jag blir fri från min fiendskap. Och att Gud som älskar mig får förtroendet att göra mig till hans vän, vilket ju inte alltid är så lätt. Job var ju rasande på Gud. Och vännerna försöker hela tiden få honom att bekänna synder som man inte vet av. Och när Job har anklagat Gud färdigt så säger Gud till vännerna att ni har inte talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Vilket ju är en svår nöt att knäcka. Men han har åtminstone varit ärlig, vilket de andra inte har. Men en människa som verkligen upplevt som om Gud hade svikit. Det möter vi ofta sexuellt utnyttjade barn, att frågan dyker upp, hur kunde Gud tillåta detta? Och då finns behovet där att försonas med Gud. Det är inte så många texter som handlar just om det här, men i Andra Korinthierbrevet 5 så möter vi den här tanken. Det Paulus gör här är att han skriver till kristna vänner i Korint. De är kristna, de är troende. Paulus skriver 20 versen. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. I många engelska biblar så står det låt försona er till Gud. Reconciliated to God. Och det tycker jag illustrerar mer det här att försoningen egentligen är en ensidig grej. Vi vänder ju väldigt lätt på steken och säger att det är Gud som behöver bli försonad. Han är rasande och han sitter och gnisslar tänder i himlen och Jesus har nu gjort allt för att blidka fadern. Ja, det kan finnas vrede över synden. Men han är för mig och inte mot mig. I den stund som jag låter mig försonas till honom så är vreden borta. Därför att den är sekundär. Det här är ett ämne som teologer har stridit enormt om. I slutet på 1800-talet så hade vi någonting som kallades försoningsstriden i svensk teologi. Det låter ju lagom förrykt för att vara kristen. Och då var det de här sakerna som man stred om. Waldenström som gav upphov till missionskyrkan som det heter numera var inne på de här tankarna. Gud behöver inte försonas. Utan det är människa som behöver försonas till Gud. Och jag tror han hade rätt i det. Sen gäller det att förstå att Guds vrede är lika fullt en realitet. Det är bara det att Jesus med sin död uppståndelse inte blidkar fadern. Utan han bär vår skuld och befriar oss ifrån synden som bor i oss. Frälsningen är tvåfaldig. Den gäller våra gärningar och den gäller vår fångenskap i synden. Men det huvudsakliga handlar om vad Jesus gör med dig och mig. Låt försona er med Gud. Jag tycker det är så fint uttryckt. Tillåt Gud att göra dig till hans vän. Nu är vi tillbaka i Romarbrevet igen. 7 och 24 ska vi börja i. Nej. 22. 7 och 22. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det är inte den lättaste texten det här i Bibeln. Men den är innehållsrik. Och själva övergången mellan sjunde och åttonde kapitlet kan man ju uppleva som ett sjumilasteg. Jag, arma människa. Här blommar förtvivlan totalt. Och i nästa stycke så är den helt bortblåst. Så finns nu ingen fördömelse. Hallå, vart tog problemet vägen? Jo. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Vad menar Karl? Jo, han menar att lydnad kan åstadkommas på två sätt. Genom bokstäver på stentavlor eller genom inspiration av den heliga ande. Bokstäver på stentavlor väcker synden till liv. Alltså kallar Paulus det för syndens och dödens lag. I det begreppet innesluter han också att han ser en lag i sina lemmar. En som gör att han inte kan sluta synda. Syndens och dödens lag är alltså både den skrivna lagen och begäret i hans eget kött. Men livets andes lag, den heliga ande som fyller mig med Guds kärlek och inspirerar mig till efterföljelse, den har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Hur gick det till då? Jo, han sände sin egen son. Han som till det yttre var lik en syndig människa. När människan inte vill vara Guds avbild så gör sig sonen till människans avbild. Och det är ju ett väldigt märkligt förhållande. Han föds för att stå under lagen. Galaterbrevet 4. Och det betyder alltså att han går att fresta. Men han låter sig inte frestas. Han är lydig in till döden på korset. Och när han korsfästes så korsfästes synden i dig och mig. Det här är svår hjärngympa. Det är mycket som man behöver meditera över i det här. Jag kan ju inte göra mer idag än att förklara vad jag tror att Paulus menar. Men jag vill rekommendera er att begrunda de här sakerna. Därför det gömmer oerhörda verkligheter. När Jesus blir korsfäst så korsfästes begäret i hela mänskligheten om vi låter försona oss med Gud. Och om jag tittar lite grann igen i andra Korinthierbrevet 5, 14 versen. Ty Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe och därför har alla dött. 2 Kor 5:14. En har dött i allas ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här möter vi ett kollektivt tänkande som vi inte är vana vid att läsa in när vi läser Bibeln. Därför att vi är så programmerade med allt som tillhör den personliga omvändelsen och det personliga mottagandet av Kristus. Så vi är lite grann fångna i en väldigt individualistisk kristendomssyn. Men Gud talar också om hela folk. Han säger att han gör nåd med 1000 släktled när man älskar honom och håller hans bud. Så jag menar, om du har barn och barn, barn och barnbarns barn, 1000 generationer framåt, de är välsignade därför att du älskar Herren. Och det är en väldig tröst för alla dessa föräldrar som sitter och gråter över att deras barn inte går i kyrkan. Lugna ner er. Bed för dem. Tjata inte på dem för allt vad ni gör. Be. Därför att det finns en kollektiv dimension. Fädernas synder går i arv till barn och barnbarn i tredje och fjärde led. Och det ser vi ju, det sociala arvet. Men det gudomliga arvet går längre, omfattar mer. Och han dog för alla när han dog. Ja, för det är ju därför att det var gjort i kärlek. Och då finns det något för oss obegripligt, men något väldigt stort att ta emot. Då är ju frågan, vad innebär detta rent praktiskt? Blir man ett helgon över en natt? Jag går och lägger mig på kvällen och så dör synden i mig och så vaknar jag på morgonen och stiger upp med en gloria på huvudet. Nej, det vet jag, så fungerar det inte. Vad säger skriften? Jo, den säger så här att du får en valmöjlighet som du inte hade förut. Så länge den kötsliga naturen, så länge synden som bor i mig har tolkningsföreträde och handlingsföreträde, så länge har jag egentligen ingen valmöjlighet. Jag kan inte ge den där allmosan utan att tänka att det skulle vara roligt om någon blåste i trumpet. Men efteråt har jag en valmöjlighet. Jag kan välja mellan efterföljelse och uppror. Det uttrycker Paulus i Romarbrevet 6. Vi kan börja i 11 versen, 6 och 11. Så skall ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Alltså, det finns en valmöjlighet. Din uppgift som själavårdare kan vara att hitta den väg som leder till friheten att välja. Därför som ni märker, det här är saker som man inte bara förklarar lättsinnigt för folk på 10 minuter och sen en kort handpåläggning och så adjö, adjö. Utan detta att byta synsätt på sig själv och på livet och på Gud och hela tillvaron. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det bytet av paradigm kan kräva mycket handledning. Men här har man i alla fall uttryckt vad det är man är ute efter. Och det är inte så dumt. Vi ska runda av det hela genom att gå till tredje kapitlet i Romarbrevet. Det är mycket Paulus idag. Och vi ska börja i vers nummer 19. Romarbrevet 3 och 19. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Ja, hela världen står ju redan med skuld inför Gud. Men poängen är att vi ska se det själva. Genom lagen ges insikt om synd. Det Paulus här menar, det är insikten att vi är syndare i oss själva. För vi tänker i regel så här, att jag är syndare därför att jag syndar då och då. Paulus vänder på det hela och säger, jag syndar då och då för att jag är en syndare. Det är jag som är problemet, inte mina gärningar. Och därför kan jag inte med den skrivna lagens hjälp göra mig till en perfekt skötsam figur och därmed räknas som rättfärdig. Genom lagen ges insikt om synd. Här brukar vi tänka så här att ja, lagen talar om för mig vilka gärningar som är synd och som jag alltså ska undvika. Och det tänker jag göra, så blir jag en mönstergosse. Ett dygdemonster. Men det är inte det Paulus menar. Genom lag ges synds kunskap, står det i grundtexten. Genom lag ges synds kunskap. Alltså den kunskap som utlöser synd. Lagen är ju en andra dos av kunskapens träd om gott och ont. Vi fortsätter. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. En rättfärdighet från Gud. Och jag minns när jag började läsa Bibeln att jag undrade vad det där betyder. Jag fick för mig att det skulle vara någon sorts paket som kom med någon fallskärm som man skulle fånga upp så här, en rättfärdighet från Gud som kom duns. I grundtexten står det en ren genitiv. Men nu har Guds rättfärdighet blivit uppenbarad. Hur då? Jo, genom Kristus på korset. Han är bilden av Gud och han är bilden av mig. Han är Guds avbild, men han är också min avbild. Och nu kan jag bli fri från det som förut band mig. Guds rättfärdighet har blivit uppenbarad. Att hans rättfärdighet är nåd och inte krav. Han är nådens Gud och inte lagens Gud. Lagen är given för att vi ska ta emot hans godhet som nåd och inte som en självklarhet. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Det är också ord som kan översättas annorlunda. Guds rättfärdighet genom Jesu Kristi trohet för alla som tror. Och det tycker jag är en aha-upplevelse. Då äntligen begriper man vad han menar, tycker jag. Guds rättfärdighet genom Jesu Kristi trohet. När jag förstår vidden, när vidden av Guds godhet i Kristus uppenbaras för mig, så väcks min tacksamhet. Och tacksamheten är rättfärdighet. Den tacksamma människan, den som fått mest förlåtet, älskar också mest. Och därför är det ju ofta så att en människa som suttit fast i någonting svårt och som blir fri från det svåra upptäcker ofta att Gud har förvandlat fångenskapen till nådegåva. För när jag hade 2 veckors själavårdskurser så brukade jag fråga deltagarna: hur många av er är intresserade av själavård för att ni hade en mamma som det var synd om? Och då brukade ungefär hälften räcka upp hand. Alltså det som var smärtan, det som var törntaggen i ens liv förvandlar Gud ofta till en nådegåva. Människor som till exempel blir sexuellt utnyttjade får ju ofta en väldigt andlig känslighet, andebedömning. De känner vad som är rent och vad som inte är rent. Och med det så säger jag nog amen och stänger av den här.